Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Mitt andra hem. Med mig, Amanda, och så har vi Rodde och våran grymma gäst.
Ska jag säga Madde nu?
Ja.
Madde.
Madde Wallbeiner, presenterar du dig så?
Precis.
Mm, med både efternamn. Välkommen.
Tack.
Jävligt kul att du ville komma.
Kul att vara här.
Ja, än så länge.
Fan vad roligt, Madde. Tack som fan för att du tog dig tid för mig.
Det är därför ni två sitter så här hotfullt mitt emot mig.
Men om vi har en bad cup och en good cup så är jag i alla fall den good one. Eller?
Fast jag är en bra bad cup.
Ja, okej. Två good.
Hyfsat bra.
Skitsamma. Vet du, skitkul att du ville komma hit. Berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör för någonting.
Det vet jag knappt. Jag postade precis en... vad heter det? Quote på Instagram som sa typ så här: when you gotta delete your post because you're not the same person you were 6 minutes ago. Typ så här, vem är du? Man bara, vilken av dem?
Men om det uppdateras under programmets gång så får du bara säga till så gör vi en uppdatering om vem du är.
Fighter vill jag ju säga att jag är. Mm. Det är jag ju inte längre, men det är väl det jag har gjort största delen av livet. Tävlat i thaiboxning. Nu så gör jag inte det längre utan har halkat in lite på stunts så att jag gör slåss på låtsas i film istället. Mm.
Du får slåss fortfarande fast inte lika riktigt.
Nej.
Men jag tycker du får vara fighter så länge
man kan. Man kan ju få vara fighter i livet, tänker jag.
Precis.
Så kan man behålla.
Har man gjort intryck, jag vet inte, jag brukar säga, har man gjort intryck i fighterlivet, har man lämnat en ganska ordentlig stämpel av sig, så är man ju fan fighter resten av livet. Vilket du har gjort.
Då får man säga det berättigat. Då.
Ja, det tycker
jag. Men du får det, vi ger dig den.
Ja, tack.
Berätten.
Podden handlar ju om träning, eller det vi vill försöka, när vi, de gästerna vi tar hit, är egentligen folk där träningen kretsar kring deras liv.
Mm. Tvärtom kanske. Deras liv kretsar runt träningen.
Ja, ja. Typ åt det hållet. Mm. Jag har ju vetat vem du är ganska länge från thaiboxningen. Mm. Uppenbarligen har du hållit på med träning ganska länge.
Mm.
Hur har träningslivet sett ut innan du började med thaiboxning?
Från början liksom?
Ja, från början så är jag hästtjej. Så att jag började rida som kanske 4-åring.
Hade ni häst hemma eller?
Mm. Ja, liksom inte
på bakgården.
Inte. Det finns folk som har haft på bakgården, typ jag.
Ja, nu är jag ju från Falkenberg, så där är ju, finns ju gårdar, tänkte jag säga, precis som det inte finns. men jag har hade hästar från det att jag var ung till 18 ungefär.
Tävlade så, också, eller?
Mm, både hoppning och dressyr.
Inget terräng?
Red terräng, men tävlade aldrig i det.
Nej.
Tror jag inte. Kanske.
Vad du minns i alla fall.
Nej, men det var dressyr som jag tävlade på högst nivå. Hoppning när jag var lite yngre och vildare. Och sen så dressyr de sista åren.
Jaha, jag hade nog gissat att du hade på med hoppning. Ja. Just för att dressyr är så här, om man skulle tänka på fightingen och ridningen.
Men jag red in och red till hästar. Så jag fick spänningen i att liksom hästarna var tokiga.
Ja, det tyglade de liksom.
Så du började egentligen väldigt tidigt. 4-åring, sa du. Mm. Så började du ändå. Mm. Har du haft under... När sötte du på thai-boxningen? Hur gammal var du då?
Åh... 19 kanske. 19. För att jag sålde min sista pony när jag var 18 och då spelade jag fotboll.
Okay.
En vända. Några år typ. Men, och då var jag lite hetsig. Det var så jag kom in på thaien.
Började du slåss på planen och så bara, jag kanske ska göra något annat.
Det är nu det kommer. Hur många sänkte du på fotbollsplanen?
Det är nu som jag, ja, det var liksom ett skämt, det som du sa. Okay.
Är du dålig förlorare?
Jätte.
Jätte. Varför slutade du med ridningen?
För att man får bara tävla ponny tills man är 18.
Mm.
Så då var det så här, då sålde jag den sista ponnyn och så stod jag lite i valet och kvalet. Men då jobbade jag också som beridare åt andra. Så att så här, jag red andras hästar. Mm. Och så var det så här, jag skulle ta studenten ganska snart. Och så visste jag inte riktigt om vad jag skulle ta vägen. Så jag väntade med att köpa ny häst. Och så bara blev det att så här, ja, men jag kanske ska testa på något annat också.
Det blev ganska naturligt då?
Ja.
Och så just fotboll, hade du hållit på med fotboll tidigare eller?
Lite när jag var yngre. Jag vet inte ens, så jag halkade in på det igen faktiskt.
Men det ligger väl lite fotboll i din familj, va? Mm. Du har en brorsa som...
Han spelade i Allsvenskan.
I Allsvenskan, vilket lag då?
I Falkenberg.
Fan vad häftigt.
Skulle du säga att du är en talang på de sporterna som du har tagit dig för? Ridning, alltså du jobbade ju med att hjälpa andra att rida deras hästar för att de skulle bli bättre, eller hur?
Jo. Ja, ridningen kanske, fotbollen inte. Det är ju bara pannben.
Okay. Där fick du vara mycket arg.
Ja, men så här, jag bara sprang snabbt och liksom tränade dödshårt. Men jag är inte liksom teknisk. Men sen låg jag så många år efter också. De hade ju liksom spelat sen de var små, så jag hoppade in och så liksom var det... Jag vet inte vad vi spelade i division 2 kanske. Alltså de var ju jag vet inte, men de var ju duktiga.
Det var en ganska bra division 2.
Alltså ja, de var ju bra på riktigt. Och jag bara mosade liksom. Så, att,
så du försökte där ett par år innan du... Hur var det att hålla på med lagsport om man jämför med... Ridning är ju ganska enskilt och fightingen är också ganska enskilt på sitt sätt. I alla fall jämfört med fotboll.
Ja, jag tycker att det sociala är jättehärligt med lagsporter. Men sen så, det var nog lite därför som jag slutade. För att jag blir så jävla arg när jag inte är bra.
Okay.
Och kör jag liksom en enskild sport så drabbar det bara mig. Men spelar jag fotboll och liksom blir så förbannad så att jag liksom får rött kort. Och, alltså, alla får ju sota för mina attacker.
Du har liksom ångest efterhand också. Bara,
ja,
jag förstör det för alla.
Liksom, kommer ju tillbaka med svansen mellan benen och tittar ner i marken och liksom så här.
Men det skulle vara kul att se vad du gjorde där.
Nej, men så här, så då, det var nog där. Det var där jag kände mig så dum bara. När jag liksom tappade hela tiden. Jag ville ju inte tappa det, men så här. Ja, så blev det när jag inte...
Vill du be om ursäkt till någon här och nu? Någon som kommer höra av sig på mejlen sen bara, hon gjorde det här mot mig.
Nej, det kommer jag inte ens ihåg.
Alla.
Alltså det var så här, jag skrek väl och domade någon gång. Och sen så fick jag tillsägelse av mina tränare för att jag var så här, ful i mun. Men mot mina så här, lagkamrater var ju inte, alltså var ju inte dum mot. Det var bara att jag blev arg på mig själv om jag inte var tillräckligt bra.
Ja.
Du började inte skrika fula ord till lagkamraterna. Bara, varför passar du inte med dig?
Nej, utan då skriker jag ju bara fitta rakt ut allt. Det högsta jag kan.
Kan man ta åt sig om man vill liksom.
Hur ser träningsdelarna ut i familjen? Är det en familj där det har varit mycket träning? Alltså från föräldrarnas sida? Eller kommer det en ny generation med er barnen då? Med dig, din bror? Tror du att det föds någonting nytt där? Eller har det alltid legat träning i familjen, tror du?
Det är både och. Pappa har alltid... Han är ju gammal bodybuilder. Så att han har ju tränat varje dag sen han var jätteung. Och är liksom jättedisciplinerad och sådär. Så där, det är envisheten och målmedvetenheten kommer nog från honom, tror jag. Mamma är aktiv, men inte liksom så... insnöad på det. Alltså hon har tränat lite när hon känner för det. Och
så hon håller på med hästar eller?
Nej, alltså vad hon gjorde när hon var yngre vet jag inte. Dansade där kanske.
Det är mest motionsdelen på mammas
sida. Ja. Så nu så springer hon lite, spelar lite golf, går på gymmet, men inte sådär...
Emotionär.
Inte maniskt sen. Ja.
det stora egentligen, om man ser det från någon som inte känner dig personligen, så när man hör namnet Madeleine Wall, så är det ju oftast thaiboxning. Mm. Det är thaiboxningsrelaterat. Mm. Kan du berätta lite från att du började med thaiboxning, vad var det som fick dig att börja med det?
Ja, men det var det där med fotbollen.
Du tror att när du började, du slåknade tag. Okay.
Ja, eller jag tror det. Jag gick på något så här boxpass på ett, alltså vanlig boxersize typ. Mm. Och bara tyckte att det var asskönt. Det var skönt för själen på något sätt.
Jag tror de flesta som har provat någon kampsport har också känt den känslan. Bara shit. Ja, men skönt. Den är lite obeskrivbar. Man får testa helt enkelt. Mm.
Och sen då om man är lite så här martyr och tycker om att pressa sig, så är, det ju, är man ju ännu mer hemma. Ja.
Hur lång tid tog det från att du faktiskt kom in på ett riktigt thaiboxningspass till att du började tävla? Eller till att du egentligen insåg att du ville tävla?
Det insåg jag ju inte ens själv. För att jag var i Thailand och tränade. Och då åkte vi runt och promotade en så här stor välgörenhetsgala. Okay. På så här lastbilsflak så som det är där. På hela dagen. Och sen så på eftermiddagen när vi kom tillbaka till campet, så de bara, you can fight, yes.
Ja,
nej, bara, yeah, you win sure, typ bara. Så då hade jag så här en, det var två thailändska som skulle möta varandra, så hade den ena blivit sjuk eller något. Så att jag hade så här
så in
en timme på mig och så här, ja.
Hur länge hade du hållit på då med thaiboxning?
Kanske ett år.
Ja. Mm. Hade du hållit på seriöst med thaiboxning, eller var det fortfarande bara 2-3 dagar i veckan, motion? Eller kände du redan då att nu hade jag fått...
Jag kände nog från början att så här, det här är för mig.
Mm.
Men sen i början så pendlade jag till Halmstad. Jag bodde i Falkenberg.
Det fanns ingen thaiboxning i Falkenberg?
Eller? Det startade en klubb samtidigt. Typ som, alltså jag fick upp ögonen för thaiboxning samtidigt som dem. Det är en familj i Falkenberg som så här startade en klubb. Mm. Men då, jag ville ju tävla direkt. Så att då, Halmstad hade ju rutin på fighters som hade tävlat tidigare. Så jag tänkte, ska jag köra så kör jag på riktigt. Och då, så det var liksom snabbaste vägen till att få börja tävla var där.
Och det var ganska långt att åka, eller? Jag är skitdålig på geografi.
Men det är typ 4 mil. Här i Stockholm är det ju inte alls långt att åka 20 minuter, en halvtimme till träningen. Men där var det ju till en annan stad.
Liksom. Ja. Ja, det var lite. Så då tränade du hur mycket då?
Ja, men då kanske jag började med 4 pass i veckan.
Och det är ganska
på mycket. Klubben. Ja. Sen tränade jag liksom annat själv då.
Så åkte du till Thailand? För att träna, eller?
Ja.
Vart åkte du då?
Ja, vart fan åkte jag då? Jag tror jag började mycket i Phuket på Rawai de första åren. Ja. Men sen har jag ju varit, nu har jag varit där 34 eller 36 gånger. Så att jag har varit...
Jag som brukar ställa de frågorna när jag kommer till Thailand. Bara, is it your first time in Thailand? Jag bara, 7th. Tycker jag är skithäftig.
Nej, så att nu jag har varit överallt. Men det har gått lite. Jag hade Rawai tävlade jag, liksom där fightades jag de första åren. Sen var jag en vända några år på Koh Samui. För då var jag i Australien också. Och då åkte man oftare till Koh Samui för, inte vet jag. Så att då tävlade jag för Pinyo kanske. Och sen de sista åren så heter det Yun Muay Thai i Lai Mai. Och sen Pattaya har jag varit på Fairtex och gått match också. Några vänder.
Vad har du åstadkommit under dina tävlingsår i thaiboxning? Det vet jag, för jag har googlat. Men jag tror du kan det bättre i huvudet än vad jag kan.
Vad har jag? 5 SM-guld. Mm. 2 silver kanske. 1 brons. 4 NM-guld. 2, 3. Mm. Jag tittar på er precis.
Ja, ni ska säga.
Ja.
1 EM-silver. 2 EM-guld. 2 VM-brons.
Brukar du någon gång luta dig tillbaka och faktiskt reflektera över vad du har åstadkommit? Eller är det hela tiden att du tänker så här, nej fan. Som ditt svar nu, det spontana svar, nej, inte ett skit.
Nej, men
brukar du vara hård mot dig själv att du liksom så här, nej, jag vill ha mer?
Ja, alltså nej, att inte ett skit menar jag inte faktiskt. Det var bara någonting som slank ur.
Spontant.
Nu kan jag nog så här vara stolt eller liksom inte njuta av det, men så här, när jag var uppe i det så vill jag bara till nästa. match eller liksom klättra högre. Då, jag ångrar ju lite nu när jag inte kan göra det mer. Att jag inte njöt mer av det då. Och nu har jag inget val eftersom jag inte kan ta fler titlar eller medaljer, så har jag inget val mer än att så här, uppskatta dem som jag faktiskt har tagit.
Det är ingen tunn lista, det kan man ju inte säga. Det är en ganska lång lista med medaljer. Helt klart.
Vad kände du? Första matchen var i Thailand. En spontanare typ, i stort sett. Hade du ens något team bakom dig där? Förutom de som man har på gymmet. Hade du någon slags tränare? Någon som kunde stötta dig pedagogiskt?
Nej, alltså jag tror att jag åkte dit själv till och med.
Så du var typ uppe i ringen själv i stort sett?
Ja, alltså jag hade thai-tränarna. Liksom, så de kände jag inte då på det sättet. Det är kanske nu när man kommer tillbaka år efter år som man har lite mer en relation.
Var du typ 20 år gammal då, eller?
Ja.
Vad kände du när du stod i ringen första gången?
Alltså, jag har ju ganska dåligt minne också det där, för jag, så här, jag tror att jag en gång.
Ja, men vi får gå på gissningen.
Men det jag kommer ihåg från den matchen var nog mer att så här, jag tyckte att hon var ganska söt. Och så när jag, liksom, så var jag på väg att knocka henne, så kröp hon ihop. Så jag bara, men alltså, ska jag verkligen fortsätta slå här? Typ. Så det är enda gången tror jag som jag har tagit emot lite. För att det,
Men var det för att hon var så söt, eller var det för att du var väldigt överlägsen också?
Ja, men,
för jag kan tänka mig att det inte är så jävla kul att slå någon som inte ger något motstånd tillbaka. Nej. Då känner man sig som en brottsling.
Ja, men det gjorde hon. Jag var ju helt färsk liksom, så att det var inte att det var liksom ingen sån match heller, men jag hade, när jag hade henne mot ringrepen och liksom så här stod och matade och så här, så tittade jag lite på domaren typ som så här, ska man fortsätta nu eller liksom, hur funkar det typ.
Det var ingen axeln som bara, nej man hade sluta, hon har ont.
Men så att det är nog det enda jag kommer ihåg från den matchen som jag kände. Jag var inte så nervös. Alltså mina första typ 10 matcher så bara så här körde jag. Så här, det fanns inte...
Du tänkte inte så mycket på annat?
Sen så liksom åkte man på första förlusten och sen så blev det lite mer press. Inte av den förlusten, men att liksom ju högre upp man kom så var det mer så här nervositet kring pressen runt om. Det är inte så mycket att så här, kommer det göra ont eller så här, utan då skulle man helt plötsligt vara bra.
Då ska man ju prestera.
Ja.
Men vad kände du när det hade gått i första matchen? Du bara, shit, det här. Var du redan då så här, nu vill jag gå nästa?
Ja, mer bara.
Hur lång tid dröjde det innan du fick upp i ringen igen?
Då gick jag nog i Malmö, i Rosengård. Kanske så här, något halvår efter. Men när jag började fightas, det fanns ju inga tjejer. Alltså jag anmälde mig till alla tävlingar och det kunde gå liksom... Alltså jag kunde anmäla mig till 5-6 tävlingar och inte få match. Så att det...
Och de du fick möta hade du redan mött förut, eller?
Nej, det var ju precis i början.
Okej.
Så att då hade jag inte mött någon i Sverige. Men det fanns ju typ så här 2 tjejer liksom. Så att det var ganska mycket Danmark och Finland en del också.
Ja, men där har ni lite mer närhet, i alla fall till Danmark.
Mm.
Neråt i landet, det är ju en fördel.
Vi är skogstokiga, de bara rusar in och slåss.
Någonting som jag reagerar på som många andra kanske, många vet och många kanske inte vet, utan de som inte är med i fightingvärlden. Du nämner att du inte får längre fortsätta, du får inte längre ta fler titlar. Vad innebär det? Varför får du inte göra det? Varför får du inte tävla?
För att jag har hjärnskador. Så att om jag får en smäll till så vet man inte om jag vaknar.
Nej.
Hur uppdagades det här?
Skallröntgen efter att jag slutade thaiboxas efter jag skulle gått VM i Malaysia. Det här med år, vad är det nu, 2016?
2-3 år sedan tror jag, något sånt där.
2014 kanske, eller 2013. Ja, då kollapsade jag för matchbantningen. Så att efter den kollapsen så var jag så här, okej, men vad fan, för att det var ju VM-guldet jag ville åt, för annars hade jag ju SM, NM, EM-guld. Så det var ju liksom så här...
Nästa steg.
Och sen så när jag missade VM-et där tänkte jag så här, så ska jag fortsätta? Det känns som att jag hade gjort allting flera varv om. Och jag var fortfarande hungrig på att fightas, men jag ville liksom ha lite mer utmaning. Det kändes mer som att jag bara försökte upprätthålla. Jag ville så ha lite någonting nytt och vara lite så här hungrig igen som man var i början. Liksom. Mm. Så då tänkte jag, okej, men MMA, det är ju fräsigt. Liksom.
Och det är ju många som slås av den tanken. Mm.
Men då, jag var inte alls sugen på det förrän precis då. Jag var nästan lite så här MMA-motståndare. Typ så här, det var, vissa tajare var ju det, lite så här, men där ligger ni och krälar. Ja. Det är inte så här, nej, det är inget för mig. Men sen så vet jag inte vad som hände. Varför jag blev nyfiken på det. Kanske i och för sig att... det låter som att jag hittar på allt eftersom det... eftersom att det dyker liksom upp så här, minnen.
Nu kommer jag ihåg.
Jo, förresten. Nej, men så här var det ändå till en bättre version. Nej, men jag tror att Osama Aziz var vad heter det? Landslagskapten. Den som har hand om landslaget.
Förbundskapten.
Som tar ut landslaget i MMA. Han var det ett år.
Okay.
Och då ringde han mig och sa, ska inte du börja med MMA? Jag tror att du hade kunnat göra bra där. Och då var jag så här, min reaktion var typ, nej, det kan inte jag. Men sen så bara låg det liksom och grodde lite. Så att då testade jag och då hoppade jag in i landslaget och började träna med dem. Alltså mina första MMA-träningar liksom. Mm. Och då tyckte jag det var kul för att det var fortfarande fighting. Och jag var ju helt säker på att jag ville fortsätta fightas. Men så var det liksom lite nya grejer så att det blev lite så här, lite svårt tänkte jag säga. Det var inte så att det inte var svårt att gå... VM i thaiboxning.
Liksom. Men,
ja, precis. Så då var jag inne på det typ i ett år. Skulle gå min debutmatch. Men jag var så jävla trasig i kroppen.
Alltså, men var det här, var det då du kollapsade? Eller är det här efter kollapsen?
Det var efter. Okay. För det var kollapsen inför VM i Malaysia som gjorde att jag så här, var tvungen att bromsa lite. Och så kände jag efter, så här, men ska jag verkligen fortsätta harva här? Eller ska jag testa något nytt? Mm. Och det var liksom så här... Ja, den tiden därefter, okej, men nu jag glider in på MMA istället och försöker slåss där.
Mm.
Och då började jag, tränade jag i några månader och så skulle jag gå debutmatch. Men då var jag så, jag hade ju ont hela tiden. Jag har ju så här, knä, höft, axel, armbåge som jag bara hade ignorerat i jättemånga år.
Du ville inte lyssna på kroppen helt enkelt.
Och det kom i kapp. Jag kunde inte göra jag kunde inte fullfölja en enda träning liksom, utan att det är så här okej,
okay, smärta liksom. Ja.
Så tänkte jag okej, okay, men då och sparkarna var värst. Jag hade mest problem med höften. Så tänkte jag, okay, men då släpper jag MMA då och så tänker jag okej, okay, men boxning då.
Någonting
armarna funkar ju fortfarande. Så då började jag köra vanlig boxning.
Mm.
Med Örnen här i Stockholm.
Mm.
Ja, men det var vi efter års... I början på... vilket år är det nu? Helvete.
2016 idag, va?
Ja, idag är det 2016. Om någon vill ha koll på år så kan de googla, eller hur? Några år sedan.
Ja,
vi har i alla fall rätt i tidslinjen.
Nej, men jag började liksom där på... I början av något år. Och så körde jag hela våren och sa, men det här är ju bra. Det är kul och det kan jag nog kanske till och med åstadkomma.
Gör
någonting.
Inte ont i höften.
Och så började jag sparras. Alltså mer matchsparring. Och de är ju jävligt duktiga där.
Mm.
Så att de tog över finska landslagsboxare och så här. Och i slutet på sommaren så började jag ställa in mig på liksom att debutmatchen i boxning istället. Och då körde vi liksom läger med mycket sparring. Och så började jag bli så jävla konstig. Alltså så här, jag gick ner i mattan för nästan ingenting.
Okay.
Alltså bara så här, som att jag hade glaskäke.
Typ. Mm.
Men, kände du slö och så också, eller?
Ja, men för att jag inte... Alltså hade jag inte... fightats tidigare så hade man kan säga okay, men det är så här, det är ingenting för dig, du kan inte ta smällar liksom. Men jag hade tagit så mycket hårdare käkat skenben
det sen när det väl började hända.
Ja, men precis, hade jag inte vetat att jag hade kunnat ta det tidigare så hade jag kanske inte så, men så, och så gjorde det så jävla ont, fick jag en smäll i huvudet så isade liksom, så att det är så här, nej, det var jättekonstigt och så blev jag slö så att jag kunde stå och köra alltså byta slag i en kombination med någon som jag sparrades med och den flyttade sig och då kunde jag liksom typ stå kvar och boxa i luften typ, så de bara, ej Madde, hon är där borta, jag bara, okay. Fick jag liksom bara vrida mig några varv och bara, tja, nu kör vi. Så att det var, ja men jag var jätte, och jag försökte ju också alltså ignorera det också såklart.
Var det ingen i din närhet som liksom så här, Madde, nu börjar det ser ut som att det händer någonting med dig?
Jo, men jag har ju inte riktigt lyssnat på folk heller
såklart.
Ja. I min närhet någonsin. Så att den ligger bara på på mig. Men jag sa faktiskt till tränaren där, så det är fan, det är någonting som är konstigt. Liksom. Mm. Och jag kom, ibland så följde Danne med och tittade när vi hade sparringar. Och så kunde jag säga, fan, hon, den jäveln, så här, hon knockade mig den här träningen. Han bara, fast det var inte hon, det var den andra. Du vet, så här.
Jag bara, okej, okay. Ja, jag hoppas.
Ja, men jag menar.
Ja, du började röra ihop saker och glömma saker också, eller?
Mm. Och såg konstigt, liksom, eller så här lite suddigt, alltså när vi sparrade så där. Så då gjorde jag en skallröntgen.
Mm.
Och då, men och jag trodde ändå, alltså jag tänkte att jag hade lite hjärnskakningar kanske, max.
Ja,
och
så tänkte lite vila bara.
Ja, men och så tänkte jag att så här, om jag ska tävla i boxning så behöver jag ändå ha en skallröntgen så småningom, så att jag gör det och så.
Ja, man röntgar sig alltid om man ska börja matcha, eller?
Inte från början, men efter ett visst antal matcher tror jag att man måste göra det.
Ja, vad bra.
Mm. För att jag gjorde ju skall... Alltså förr när man tävlar i thai-boxning så var man ju tvungen
att... Förr i tiden var man tvungen att göra det.
Så att jag har gjort en för många år sedan. Och då var det ju lugnt.
Ja, precis. Mycket kan ju hända. Många smällar sedan dess. Men det här är någonting som är medfött eller någonting som kommer på grund av att man har fått smällar i huvudet?
Nej, detta är från smällar. Eftersom jag inte hade det första.
Ja, men jag tänkte om det var något som upptäcktes senare. Det kan vara något som växer fram. Eller?
Jaha, nej, det är. Men sen vet man inte om det är. För jag har två, de hittar liksom två skador. Och jag vet inte om det är från så här, två jättehårda smällar. Eller om det är från upprepade. Nötandet. För att jag hade också många hjärnskakningar den sista tiden. Så att jag vet liksom inte om det är att hjärnan inte har fått återhämta sig mellan varven. Så att det liksom, ja.
Men du kunde inte tänka så här, shit, det måste ha varit den där smällen.
Nej, jag kommer inte ihåg. Nu kommer jag i och för sig inte ihåg något alls.
Nej, då är det svårt att analysera.
Men nej, ingen sådär. Nej.
Då blev det ingen boxningsmatch med andra ord.
Nej.
Vad hände nu efter det här?
Efter röntgenbeskedet, då passade jag ju på att röntga typ allt annat också. För tänkte, nu orkar jag så här, jag orkar inte liksom sätta igång något annat och så kommer det en ny jävla grej. Så då röntgade jag så här, axel, armbåge, höft. Så då hade jag en muskel som var av i typ ljumsken eller höftböjan. Det är därför det gjorde ont att sparka.
Nu sa jag att jag var på kurs hos Jill igår. Och hon pratade om någon kund som hon hade haft. Ja, och hon sa att hon hade sånt jävla pannben så att hennes muskel var till och med av i ljumsken. Hon hade inte märkt det. Det var det alltså dig.
Du har hittat personen.
Då, ja, precis. Jag ser ett samband. Okay. Mm.
Så att då visade det sig att den hade liksom varit trasig ganska länge. Och sen har jag satt 7 kortisonsprutor i axeln. Den är också, jag vet inte ens vad det heter som är med den. Om den bara är utsliten eller vad det är. Och så har jag nervskada i armbågen. Så att det var så här. Jag bara helröntgade mig och tänkte okej, men nu får jag ta tag i det, för annars kommer jag inte ens kunna träna något. Så att efter den, det var i förra hösten som jag fick den hjärnskada.
Det är ganska färskt. Hur förändrades din syn på träning? För innan var det väldigt tävlingsinriktad. Du säger att du byter gren och då ska du tävla. Byter gren en gång till och ska tävla.
Mm.
Och hur förändrades den synen på din träning efter det här?
Alltså... träna vill jag ju alltid göra, men jag tyckte ju att det, jag tyckte nog inte så att träningen var meningslös, men jag tyckte att livet var meningslöst om jag inte hade något mål.
Mm.
Och thaiboxningen hade ju varit mitt liv i så många år, för att det var ju mitt jobb också. Så att jag visste inte alls vad jag skulle göra med livet.
Känner du att du har kommit liksom till ro med det idag?
Ja, men det har jag. Men jag fick ju lite hjälp där, för att efter röntgenbeskedet så var jag jättedeprimerad. Jag satt liksom på golvet och bara baggade hemma. Jag fick liksom lova folk i min närhet att jag inte skulle ta livet av mig. Typ tumma med läkaren. Han bara, men tummis på den typ. Jag bara,
Som
vet, så. Men så att då satt jag och tyckte liksom att så här, fast alla kan dra åt helvete. Liksom. Ja. Om jag vaknar på morgonen och inte har ett... Alltså vad gör vanliga människor? Går de och fikar då? Alltså, så här, varför finns jag? Alltså, om det inte...
Men då var diagnosen... Då fick du inte träna överhuvudtaget, eller? Hur var det sagt då?
Jo, inte för hjärnskadorna. För då, jag får liksom träna vanligt, bara att jag inte får ta emot smällar mot huvudet. Men allt andra behövde ju liksom läka lite. Och sen så skulle liksom jag börja en rehabperiod och liksom bygga upp det långsamt.
Men du tänkte så här, kommer jag någonsin bli hel liksom?
Ja, men också för att så här, jag har ju bearbetat allt i livet med träning. Så att först få det beskedet och sen ta bort alla verktyg jag har för att hantera mig själv. Och, alltså det var ju som dubbelt att först få veta det och sen inte få träna för att hantera det. Det blev liksom två jättedåliga grejer i en.
Kan du känna, när man tränar för att tävla hela tiden, då blir det ju att man egentligen konstant tränar under press.
Mm.
Om jag har en match om en månad, nu ska jag lägga upp det här, jag ska göra det här, jag ska deffa. Och nu när du egentligen, när du vet att nu har du på svartvitt, du får inte tävla längre. Ser du träningen på ett annat sätt? Är det med glädje? Jag säger inte att man inte har glädje.
Nej.
Men från mitt egna perspektiv så kan träningen, vill man gärna skippa någon gång ibland. Men man vet att man måste göra det.
Mm.
Känner du att det har blivit en stor skillnad där nu? Att nu idag så tränar du bara för att det är kul, det är en del av dig. Eller känner du fortfarande att det är så här, nej men nu, jag måste göra det.
Nej, men även när jag tävlade så har jag aldrig varit en sån som så här, pallar inte men jag måste. Utan så här, jag har alltid velat. Det är nästan som att de har fått hålla mig tillbaka för att jag tränat för mycket.
Mm.
Däremot var det ju under press. Så att det var inte, man garvade ju inte jättemycket på slutet. Sen var jag ju trasig, jag var trasig i kroppen. Jag var liksom utsliten mentalt. Alltså jag var ju inte bra de sista två åren. Jag var sliten liksom på alla sätt. Så då var det inte så mycket som var roligt egentligen. Jag var ganska, men jag var inte riktigt där.
Autopilot
typ. Ja, men så här, om jag tittar på bilder så ser jag i ögonen att det finns inget liv. Mycket minnesluckor från den tiden också. Så här, mycket matchbantningar. Så här, väldigt destruktivt. Så att då var det ju inte så mycket glädje.
Mm.
Och nu, jag tänker ju aldrig att jag måste träna. Jag vill ju träna. Och
det är
nu,
en del av dig helt enkelt.
Och det jag tänkte, kan du nämna några liksom positiva delar med att träna utan att tävla? Mot att träna mot ett mål som att tävla? Alltså jag såg till exempel på din blogg att du hade varit att testa med gymnastik.
Mm. Ja, det
att du liksom kan bredda dig.
Det är jävligt roligt. Både att kunna vara, alltså att kunna, det är en frihet i att kunna lägga träningen när man vill.
Mm.
Så här, jag måste inte åka till den klubben den tiden för att då är sparringpasset. Utan så här, jag kan så här lägga det liksom på tidigt morgonen på förmiddagen. Nu tränar jag alltid två gånger om dagen. Men jag kan ändå så här styra det ut efter livet så att det blir praktiskt och liksom så här, ja, men det blir mer fritt.
Ja, och gör det som du har lust med lite.
Ja, men och plus att jag kan testa massa nya saker, det tycker jag är skitroligt.
Har du testat mycket mer efter du har fått det här beskedet än vad du gjorde innan?
Ja, herregud, vad har jag inte testat?
Det verkar som att det var på det bästa faktiskt när jag snokat lite.
Ja, men nu har jag också med stuntgrejen, alltså också har jag liksom breddat mitt register lite för att jag vill ju vara bra på så många grejer som möjligt inom den, alltså extrem
grejer. Så allround som möjligt igen.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kan du känna att träningen har öppnat olika vägar för dig? Alltså om du inte skulle ha varit en sån träningsinriktad människa, att du inte skulle ha varit där du är idag. Säg att du bara skulle ha varit en sån som går på 2 grupppass för fitness.
Ja, alltså jag
hade du varit kvar i Falkenberg, tror du?
Nej, det tror jag inte. Men alltså, de flesta människor jag har träffat har ju varit via träning eller tävling. Alltså, så att man träffar ju på jättemånga härliga som man inte skulle ha kommit i kontakt med annars.
Jobbar du idag inom träning? Kan man säga det?
Livnar du dig på det?
Lite allt möjligt. Alltså nu blev ju... Det jag skulle komma till med efter hjärnskadorna var att jag, när jag var som mest deprimerad, så fick jag ju det mejlet från Hollywood. Liksom med
Wonder Woman.
Stuntrollen. Mm. Så då rycktes jag ju upp ur det utan att jag kunde liksom så här... jag tänkte inte så mycket på att... Alltså jag var tvungen att fokusera på något nytt. Och det räddade mig lite, för annars hade jag suttit och vaggat där ett bra tag.
Vilken timing.
Ja. Så att, men och då, vad var frågan?
Om du livnär dig på träning. Jag och Rodde kollar på varandra. Spola tillbaks.
Nej, ja, men det gör jag ju. Men jag gör ju lite av mycket. Alldeles för mycket. Och mycket, om jag ska vara ärlig. Nej, men så att jag har ju stuntgrejen som min nya fighting typ.
Där har jag
det är det närmsta fighting jag kan komma. Jag tror att det är därför jag tänkte ju inte ens på det själv. Det trillar ju ner från himlen liksom, den här filmen. Så att nu när jag har gjort den så känner jag att det här kan nog, det ersätter liksom ganska många delar i fightingen. Så här, det är resor, träffa nya människor, mycket träning, kickar i att göra liksom så här lite halvfarliga grejer. Mm. Och så ska man ju prestera för att man vill ju vara bra. Liksom. Mm. Så att det är ändå, det är en bra ersättare. Så det är ju det som jag vill göra mest. Men sen finns det ju inte, däremellan filmer så har jag ju ett vardagsliv här hemma också. Och då jobbar jag ju till största delen med träning. Mm. Men det är utifrån mitt varumärke jobbar jag. Så det kan ju vara hålla PTs, hålla gruppträningspass, hålla seminarium för olika kampsportsklubbar. Mm. Hålla föreläsningar. Så det är ofta utifrån liksom mig som fighter eller atlet.
Är det thaiboxningsinriktat då, eller är det träning generellt?
Både och. En del gentemot klubbar. Där har jag ju hjärtat. Jag tycker ju om att åka ut till så här små klubbar liksom ut på landet. Där det är, så här, det är mycket kärlek i det. Men sen är det ju också så här stora, flashiga events för sådana som inte alls vill vara fighters. Men som kanske bara vill ha in lite fighting-inspirerat.
Man lär sig något nytt liksom.
Så att, ja.
Vad är din största drivkraft idag? Är det någonting, är det personligt, familj, förhållande, vänskap, eller är det jobbet, är det stuntjobbet, eller vad känner du själv som, där du verkligen så här, idag vaknar upp och det här vill jag verkligen göra? Förutom träningen såklart.
Ja, alltså jag vill utvecklas och utmanas. Sen i vilken form eller vilken väg jag vet inte.
Vi alla det. Hon vill ha en utmaning i förhållandet.
Nej, men jag tänker liksom inte så mycket så här att jag vill tjäna så mycket pengar, eller jag vill nu handlar det inte om titlar eller såna grejer heller, utan det är så här, jag vill testa mig själv, utmana mig själv och sen så utvecklas i att jag så här växer som person, och det gör man ju ofta om man så här, om det är lite halvjobbigt emellanåt.
Ja, det är klart. Hur var det att komma in ifrån att du faktiskt gör allting på riktigt? Du fightas, du får och ger stryk. Du har det där livet under... Hur många år var du som aktiv? Som thaiboxare?
Ja, men typ 12 kanske.
12 år aktiv thaiboxare. Och sen helt plötsligt ska du hoppa in och göra filmer. Hur var det steget? Har du haft mycket träning inom det?
Nej.
Eller det var lite så här,
du bara,
jag har ju gått liksom, jag har gjort allting tvärtom. Jag började ju med den största filmen man kan göra utan att kunna det liksom.
Ja. Men hur kommer det sig att de mejlade dig? Hur kom det där liksom? För det var Wonder Woman, eller hur? Det är ingen skitfilm.
Nej,
liksom.
Alltså jag tror att stuntkoreografen har varit fighter kanske på något sätt. Så de var ju på jakt efter en viss typ av tjejer. Och där jag var ju i den kategorin. Men så att, för att han frågar så här, jag känner till dig som fighter och jag vet vad du liksom kan göra där, men har du någonsin gjort film eller stunt så här, kan du göra det? Så svarar jag typ så här, nej, men ja.
Ja, precis.
Eller vad var frågan?
Ja. Nej, men så här, nej, det kan jag inte, men jo, ja, kan jag.
Men gud, vad hände då? Då fick du åka till Hollywood och grejer och börja filma.
Ja, eller de har, kör ju i London, har ju Warner Bros stort. Huvudkontor.
Och då skulle du slåss liksom? Du skulle inte hoppa från en skyskrapa? Utan du skulle...
Nej, först fick jag åka dit och träffa regissören som är Patty Jenkins, som gjorde Monster, om ni har sett den, med Charlize Theron.
Jag känner till
så
den.
Hon fick jag träffa, för hon har ju, alltså jag vet ju fan inte hur det gick till riktigt, men hon har ju också pekat ut mig på något sätt. Så efter jag åker dit och så här hälsar på henne, och så alla andra gjorde ju någon form av casting, men jag tror att jag blev lite så här headhuntad, så att jag fick åka dit och träffa henne. Fick träffa någon stuntsnubbe och liksom så här slåss och svärdas lite. Typ. Och sen så fick jag läsa repliker framför kameran. Gud.
Var det jobbigt?
På tal om det här, jag har ju sett att du går på engelska kurser. Är det på grund av på grund av det här? Nej. Eller är det bara ännu en utmaning som du...
Nej, men det är... Jag började för... Ja, men det måste ju varit för filmen. Det var såhär, min agent och manager som typ såhär, men bara för mer för såhär, självförtroende.
Men du har ju varit lite veckor i Thailand. Du kanske har Thailands
engelska. Ja, men
no, I kick, you kick, okej? Okay?
Nej, men jag har ju såhär, jag har ju bott en vända i Australien, en vända i Dublin, så det är inte så att jag inte förstår eller kan snacka engelska, men det är en jävla skillnad. Att kunna göra olika dialekter, att kunna liksom ha självförtroende i och när vi var i London, att lära sig nya grejer på engelska, alltså det gick åt så extremt mycket energi att bara så här översätta till min egen hjärna liksom. Så att det var ju mer inte för att jag liksom inte var tvungen eller för att någon sa att jag skulle, utan så här, men det är bra
och, en skön backup-grej.
Ja, och nu gör jag det för att så här, det är ju jättebra.
Är det jobbigare eller mer nervöst och stå och prestera framför kameran än vad det är att gå upp i ringen?
Jaha.
Ingen tvekan.
Det är lite mer åskådare, va?
Jag castade för en svensk film för några månader sedan som min agent skickade mig på. Och jag var så här, jag ringde till henne när jag var på väg dit. Jag tycker det är vidrigt. Alltså, jag tycker det är så jobbigt. Och var typ så skrek till henne. Så bara, men jag är ingen jävla skådis. Fattar du det? Så här, jag vill slåss. Hon bara, så var hon så här helt iskall. Så hon bara, okej, men om du vill göra liksom stunts. Hur tänker du att du ska få de filmerna om du inte kan casta?
Skulle är det helt främmande för att gå över till bara skådespeleri?
Nej, jag är där och nosar faktiskt.
Ja, det är det. Ja,
Jag har ju... Jag har engelska lektionerna och sen har jag tagit, så jag har vapenlicens, MC-kort och så att jag liksom försöker lära mig så många grejer som möjligt som jag har nytta av som
skådespelare.
Man, eller heter det kanske inte, stuntkvinna.
Stuntkvinna säger vi. Du har inte kollat på mig.
Nu har jag glömt frågan igen.
Nej, om du skulle vara helt främmande för att gå från stunt till rent skådespel.
Ja, och där, för nu har jag liksom betat av, jag är mycket lättare för de fysiska grejerna, för att träna och liksom pressa mig där är jag inte, det tycker jag liksom nästan om.
Det är en vana.
Men,
liksom.
Men rent så här, skådisgrejen var ju jättesvår. Men nu har jag liksom byggt upp mig med de grejerna som är lite tryggare. Alltså, det låter konstigt att man är så här mer trygg i att skjuta och köra motorcykel än vad man är så här.
Nej, jag tror att det är många som känner igen sig i det faktiskt.
Men, så där är det min sista nu. Gymnastiken och skådislektioner är mina två liksom, sista grejer att bocka av.
Så allting är med i en större plan kan man säga.
Yep.
Har det här att göra med ditt entreprenörskap? Att du hela tiden vill bredda dig?
Ja, det tror jag.
Att det är ju återigen det här utmanande och du vill bli... bättre och mer allround på olika saker. Har du alltid en baktanke när du gör någonting? Säg att du tar motorcykelkörkort. Har du en baktanke? Eller är det bara så här, jag ska ut och köra motorcykel på sommaren?
Nej, jag är nog mycket mer strategisk än vad man kan tro. Vad jag själv kan förstå.
Ja, men ibland att man kommer på sig själv att just det, jag gör det här för att...
Ja, nej, men jag har en plan.
Mm. Vart ser vi dig om 5 år?
I mer såna här filmer förhoppningsvis.
Ja. Mm. Fan vad häftigt.
Mm. Det är roligt att du går direkt på Hollywood liksom, ja, börjar alltså med engelska och den, vi går den vägen.
Jo, men alltså, det, ja, det är ju lite, det är nästan lite så här otacksamt, för att nästan, alltså det finns ju inget som kan bräcka den, alltså budgeten för den filmen är ju alltså, ja, allt efter det här kommer ju vara så mycket mindre tyvärr.
Ja, exakt.
Men alltså produktionsmässigt sen kanske jag får liksom större utmaningar i att jag har större roller eller liksom mer, att det är mer skådespeleri.
Men du får typ klä ut dig till den här, i det här fallet Wonder Woman, och så med någon peruk och grejer och stå och slåss som att du är henne. Hur funkar det där?
Nej, det finns ju 2 varianter. Antingen så är man någons dubbel och då klär man ut sig till den personen och så gör man ju det som den inte liksom vill göra.
Ja, men då, det är det jag tänker på, att hoppa från flygplan.
Men jag, ja, men jag fick ju en egen karaktär, så att jag är Egeria, en sån Amazon-krigare. Mm. Och gör mina egna stunt. Så att jag är mig själv.
Okej, okay, men jag, du är liksom stuntkvinna i yrket när du gör det.
Mm, eller stuntskådespelare heter det då. Så att det är liksom egentligen ett hack. Och alltså när man gjorde filmen så var det så här ganska upp. Det finns ju en, alltså skådisarna är ju de som är högst upp. Och sen kommer ju stuntskådisarna och sen kommer stuntarna. Och sen så kommer liksom så här statiststuntarna typ. Mm. Så att, jag är ganska högt uppe på den trappan, för att jag var stuntskådis, så det fattar jag liksom knappt ens själv vad det betydde eller så här. Men det var ganska tydligt i att så här, ja, men både lönen, ja, men också så här, trailer som man fick en egen chaufför, alltså vilket hotell man bodde på.
Jaha, man var uppdelad så.
Du ska köra mig då.
Oh, shit.
Men när du lite en annan grej bara. När du går upp på morgnarna, vad gör du helst?
Alltså, jag är ju inte normal där heller. jag studsar ju upp. Okay. Jag ligger ju och väntar på att så här, kan klockan bli mer än... Nu har jag typ lovat Dan att jag inte ska gå upp innan 5:30. Oj. Och då är, så här, då är jag ändå smygställer jag klockan på 4:40.
Kan inte du komma hem och göra ordning mina barn innan skolan?
Men så här, och, ja, ett tag var det riktigt. Men då var det för att jag var liksom sönder på alla sätt. Så då kunde jag inte sova alls. Så att det var inte så här, det var inte liksom morgonpigg på ett sunt sätt. Mm. Utan så här, jag sov ju inte alls. Mm. Men nu vaknar jag, ja, men runt 5 och är liksom pigg och vill sätta igång.
Typ. Och många gånger så har du ändå inte någonstans där du verkligen måste vara en viss tidpunkt.
Nej, inte. Nej,
för att du jobbar ju inte ett kontorsjobb 8-4.
Nej, jag sätter ju mina dagar själv. Men jag brukar ju börja med att jag går upp, ja, men typ mellan 5:30. Och sen sitter jag vid datorn och jobbar i 1-2 timmar. Mm. Och sen drar jag iväg och tränar mitt första pass. Mm. Och så tränar jag någon. Och så har jag kanske någon timme på dagen till något möte. Eller sitter en stund till med datorn. Mm. Och sen så kör jag någon på eftermiddagen och så mitt sista kvällspass typ. Alltså en vanlig vardag.
Mm. Hur många gånger i veckan? Du tränar 2 pass om dagen ungefär i snitt. Hur många pass i veckan blir det? Kör du alla 7 dagar?
Nej, en vilodag alltid.
En vilodag, så du ligger på 12 pass i veckan ungefär.
Ja, men skillnaden på nu och tidigare är att jag har mycket större variation. Både i liksom olika träningsformer men också i så här låg- och högintensivt. Mm. För den tabben gjorde jag ju att jag försökte liksom maxa all tid. Alltså så här, ska man gå match så ska man helst springa 1 mil innan varje pass. Och ska man liksom köra styrka i det passet och intervaller. Och alltså du vet så här, för mycket av allt så att det inte är svårt att toppa. Då. Mm. Så att jag försökte ju maxa alltid, vilket resulterade i att jag liksom låg någonstans på liksom mittemellan intensivt, för att jag hade inte, man orkar ju inte maxa alltid.
Nej, det är klart.
Och nu så kör jag ju liksom medvetet några pass som är jättelugna. Mm. Så att jag kanske har, säg att jag har 3 högintensiva i veckan där jag liksom verkligen köttar. Och sen
då
så
blir de högintensiva på riktigt.
Ja, och då kan jag maxa på dem också, för då har jag någonting att trycka på med. Jag är inte liksom tömd eller trasig eller liksom trött i kroppen. Så att jag har ju några pass som är rehab, yoga, rörlighet, alltså som är snällare. Mm. Kanske liksom en lågintensiv cardio, alltså typ roddmaskin i liksom lugnt i 45 minuter. Och så har jag liksom några som är då i intervaller.
Mm. Uppskattar du de här lugna passen lika mycket?
Mm. Ja, alltså om jag får mixa dem så gör jag det. Skulle jag liksom bara få köra dem så skulle jag inte tycka att de var roliga. Men jag vet när det är för en, alltså när det är en del i planen.
Ja, just
så,
det.
Så tycker jag om
hon
det.
Hon är uträknad.
Nej, men du vet, då, alltså för mig behöver allting ha en mening. Även om det är en jättefjuttig mening så, så behöver jag ändå liksom säga, jag gör det här för att. Inte så här, jag har svårt för, det var det som var så svårt när jag fick liksom röntgenbeskedet. Att så här, okej, men så här, vart ska jag och varför ska jag? Okej, jag vill ju gå och träna för att det är där jag vill träna, jag mår bra av det. Men så här, varför, vad är det jag ska bli bättre på och varför? Då fick jag liksom nästan hitta på meningslösa mål bara för att ha någonting att ställa in siktet på.
Du funderade aldrig på att tävla i någonting annat? Jo. Typ, du skulle ju kunna tävla i och simma eller någonting som inte... Det finns ju många sporter som inte innebär slag mot huvudet. Fotboll har du pysslat med tidigare.
Jo, alltså det,
det finns faktiskt.
Det har ju faktiskt hela det här året gått ut på. Jag har ju bara varit jättesökande. Mm. Alltså det första jag frågade läkaren var typ, okej, jag får inte fightas rugby. Han var nej. Så bara okej. Och jag försökte liksom, jag har ju alla sådana adrenalingrejer är ju högst på min lista. Och så fick jag liksom börja gå, hoppa neråt. Och sen så var jag typ, sen visst, liksom de som jag, mina topp fem fick jag inte göra för att det var för, liksom för farligt. Och så var jag inne på, crossfit var jag inne på ganska länge. För att jag liksom har... ambassadör för Reebok och så här. Jag tycker ändå man får ut, det är också så här, det är lite kräkjobbigt och lite halva ångest innan liksom man sätter igång. Men så jag är inte så jag tycker inte så mycket om styrketräning, jag tycker inte om att lyfta.
Det var lite action.
Ja, det är det ju i dem, men jag har liksom jag tycker mer om flås och fart. Så att det, liksom, det var inte riktigt rätt. Jag försökte så. Plus att jag är fortfarande ganska trasig. Även om jag är bättre. Så, alltså, om jag ska,
du kanske inte crossfit
om jag ska
bästa.
Göra en sån satsning så... Alltså, ja, du vet fan om jag håller. Liksom.
Ridningen? Ja. Du har aldrig funderat på att komma tillbaka till den?
Jo.
Det är lite mäckigt i och för sig. Då ska man ju skaffa häst och
hela skiten. Ja, men och alltså, jag var här. Alltså, när man är från en mindre stad så blir det ju jättejobbigt här.
Alltså, kan parkera hästen där i Högdalen.
Ja, men nu har ju du köpt hus och grejer. Då kan du bara ställa den tillbaka eller ha en garage.
Nej, men så det är väl det jag... I hela det här året som har gått fram till så bara någon månad sen. För då landade jag i vad jag vill liksom... vad jag vill göra, men då har jag bara så här tänkt på vad kan jag tävla i, vad, alltså det har verkligen varit skitjobbigt. Men sen så kom jag på så att min tävling ligger i att jag vill bli en så bra liksom stunt.
Det är din nya nisch om man säger så.
Så att jag tränar nu är för att vässa mitt game där, så att om jag tränar ja, men gymnastik, så är det för att jag vill liksom kunna ju sparka och göra volter samtidigt. Och så tränar jag flås för att så här, men kondis vill jag ju alltid ha. Liksom, och så rörlighet för att jag ska hålla, men också för att jag ska kunna slå knut på mig själv i en scen. Liksom, eller sådär. Och så ja, men mycket som jag har varit inne på taekwondo en vända, för att de sparkarna är mycket mer, det är de som man gör på film.
Ja. Karate Kid. Style.
Det är en fin grej. Någonting som jag kommer att tänka på är att har du aldrig fått för att starta eget? Då menar jag träningsdelen typ som ett träningscenter.
Att det tänkte jag också, om jag är det one man show.
Men jag har
liksom
ju gjort det. Jag gjorde ju det i Halmstad.
Okej.
Så då startade jag ju...
Ja just det, du har ju haft hela den delen.
Berätta, jag vet inte. Så
jag startade med min före detta. Som var min tränare i många år. Han hade thai-klubben sen liksom långt innan jag kom in i bilden. Men så flyttade vi thai-klubben in till ett så här träningscenter. Och då var det, thai-klubben var en del. Vi startade upp en helt ny MMA-klubb. Hade crossfit och sen ett stort vanligt gym. Så det öppnade vi och drev tillsammans. Jag och han och en annan kille i Halmstad.
Så vad tyckte du om det då? Nej, är det ingenting som du skulle vilja göra igen?
Nej, men det var ju för att jag tävlade samtidigt. Jag tog ju sönder mig då när jag skulle liksom bygga upp det. Träna andra, träna mig själv, tävla, hålla koll på. Alltså det blev inte bra. För att jag kunde inte fokusera på min egna träning fullt ut när jag var där. För att jag kunde liksom vara mitt uppe i en matchuppladdning. Köra mitt medan någon typ såhär, men hallå, jag tänkte på mitt medlemskap. Man bara, fast jag är mitt uppe i en dom
såhär. Fuck ditt medlemskap.
Jag la för många ägg i samma korg. Liksom. Det var relation, jobb, min egna satsning, vän. Allting var liksom där. Så att det blev det som skulle kunna vara så roligt och bra blev liksom bara...
Kan det vara så att just den delen, den perioden av ditt liv dödade lite passionen av att faktiskt starta någonting här i Stockholm? Bortsett från att du faktiskt har lyckats med allt du har gjort, men just det här med att driva. För just nu så skulle du rent praktiskt, eftersom du inte får tävla, så den delen har du ju borta i sådana fall om du nu skulle vilja starta eget.
Ja, men jag är inte... Ja, men lite för att, så här, det blev fel sist, men jag gjorde inte... Det var inte snällt mot mig själv att... Så här, och jag blev, jag kunde inte vara båda de två samtidigt. Så skulle jag starta någonting nu så skulle jag bara vara den som, alltså, ger, eller vad man ska säga. Men jag är inte så hungrig på det. För att jag tycker om att vara fri.
Fri. Mm. Jag tänkte precis säga det, man blir ju ganska låst. Ja. Du kan ju inte ta semester när du vill.
Nej.
Alltså indirekt så blir det ju så. Även om det är ditt ställe så kan du inte dra när du vill.
På ett sätt så kan du vara jättefri, på ett sätt så är du väldigt låst. Det är ju liksom två delar. Men vad var det som tog mest stryk av det här? Du säger att du driver det här tillsammans med din före detta och du matchtränar samtidigt. Vilket, var det centret som blev mest lidande, matchandet eller var det förhållandet?
Centret blev nog inte alls. Det blir minst lidande. Ja. Och det kanske är så här, får man välja ordning så kanske man vill ha det sist. Då,
ja, liksom. Men det blir prio ett.
Ja, men det är för att jag vill nog alltid vara professionell.
Ja, men det är ju som att man har en skyldighet mot de andra två delägarna.
Ja, precis. Tar jag på mig någonting så ser jag till att så här, fixa det. Om jag så ska behöva ta död på mig själv längs vägen.
Uppenbarligen.
Så att det är väl mer bara att där jag är inte så härlig som människa för att jag var så jävla sliten och trött. Så att jag var där och jag fixade allt som jag skulle göra. Men det var väl mer så här livsgnistan.
Var inte med glädje.
Liksom. Så att, men det var väl min egna träning och men förhållandet rök ju först, tror jag. Eller det rök inte, men det blir så här...
Det blir förstört.
Ja, för att... Ja.
Ja, det blir ju många där. Man ska jobba tillsammans, man ska eventuellt bo tillsammans eller vad man nu gör och ha ett förhållande. Det tar ju stryk.
Ja, men det blir typ så här, om man tränar så typ så här... Så här, tappa inte garden så blir det helt käften.
Jag har det för min mamma, jag känner igen det där.
Så det blir och det så är det. Jag vet ju, jag har ju många liksom kampsportskollegor som har eller haft relationer med tränare. Det är jättesvårt.
Så är det. Mm. Det måste det vara. Det blir många delar som blir lidandes. Hur är det idag? Tränar du med din respektive? Är det någonting som du gillar att göra? Eller är det så här, men vi ska ha lite time för oss själva så vi kör två dagar i veckan? Eller föredrar du hellre att köra själv?
Men då kör han också kampsport, eller? Spör du honom?
Ja, alltså han...
Du kan, men du vill inte.
Nej, men alltså...
Jag är lite ödmjuk så här, men han är okej.
Nej, men han är mycket starkare, såklart. Men han har ju inte... Han har ju liksom kört mest boxning och lite... Så han kör ju lite på skoj, liksom. Han är ju bra för... Där han är. Men jag har ju liksom tävlat på elitnivå. Så är det klart att jag tekniskt sett är bättre.
Mm. Annars kan du ju bara knocka honom. För han får inte knocka dig.
Nej, men det, nu tycker jag då... Jag tycker att det är roligt att träna med han. Det känns som en liten treat typ. Men jag har ju också begränsat det. Jag sa ju från början där han tyckte att jag var helt dum i huvudet. Så här, jag vill inte att du tränar på min klubb. Jag vill inte träna. Vet, han bara, fast va?
Du
vet,
så här, du var ärrad inte? Från det här träningen.
Jo, men det var ju bara för att jag är mån om vårt förhållande.
Ja, det är klart.
Så här, men det, visst, alltså det
ingår
det
i planen. Du hade ju en dålig plan. Erfarenhet från tidigare.
Ja, men precis. Och det förstod ju kanske inte han i början eller han så här, men nu när jag förklarat det
han var någon annan där.
Ja, men typ så här, där tränar jag med så här 30 snubbar liksom.
Ja, men jag har inte kommit.
Du får inte komma hit. Så här, men det hade ju ingenting med det att göra. Och sen då var det också för att när vi började träffas så tävlar jag ju fortfarande och jag är ju, alltså jag blir ju inte jättehärlig att ha att göra med när jag liksom ska prestera. Så då vill jag liksom inte när jag hugger och fräser och svär och är förbannad. Liksom, det har bara med min prestation att göra. Mm. Men de som är i närheten, de smittas ju tyvärr. Så att jag vill liksom inte...
Jag vill inte
ösa det på honom, utan då vill jag liksom, då får jag spotta och svära och kriga liksom med mig själv, och sen så när vi träffas så är det liksom någon annanstans, och då kan jag vara liksom civil och bättre människa.
Du är nygift, hyfsat nygift, eller hur? Mm. I somras. Var det så här överraskningsbröllop?
Nej, jag blev ju överraskningsförlovad däremot året innan.
Okej, okay, berätta om det då.
Då var vi i Halmstad och skulle så här fira vår årsdag typ. För att vi träffades i ett år fram och tillbaka, men inte så här utan att bestämma att vi var exklusiva liksom. Och sen så kom vi till en punkt där vi typ sa okej, men nu är vi inte sugna på att liksom dela varandra med andra mer.
Helt naturligt.
Så då liksom, då kom han ner till Halmstad, för att jag var där på sommaren när vi liksom kom fram till att vi skulle...
Så det här var egentligen innan du fick beskedet om att du inte fick tävla mer och det?
Ja. Okay. Men så då kom han ner dit och så typ så här, okej, nu är vi ihop då, typ. Så var det på en dag, 25 juli. Och sen året efter så var vi också i Halmstad, för Halmstad är ju jättehärligt på somrarna. Jag vill gärna åka dit och vara där. Så hängde han med året efter. Och så var han konstig, och alla mina kompisar var så här skitkonstiga också. För att det var typ en lördag. Vi hade... bodde på hotell Tylösand.
Var det här i somras nu alltså?
Förra somran.
Okay,
Och så frågade mina polare, men vad ska ni göra ikväll? För jag brukar alltid försöka passa på och liksom träffa alla och hänga när jag, om jag liksom är där begränsad tid, så vill man hinna avverka dem. Liksom. Mm. Och alla typ såhär, jag vet inte. Säg bara att du inte kan eller att du inte vill. Bara såhär... jättekonstigt. Jag var men skit i det då. Alltså, jag tänker inte tvinga dig. Liksom. Och sen så var vi inne i en butik. Och så skulle jag precis gå ut. Och så bara så här, typ rycker Danne tag i mig. Och så här, jag var på väg ut genom så här dörringången. Och så vände mig in, så här, in i hörnet i en skobutik. Så jag bara, men vad gör du? Han bara, nej, jag vill bara ha en puss. Typ så här. Och så pussade mig. Jag bara, men alltså så här, okej. Men då hade ju han styrt en så här... överraskningsförlovningsfest. Så att han liksom, det var folk från Stockholm, från Falkenberg, från Malmö, alltså alla mina kompisar,
alla som inte visste vad de skulle göra för någonting.
Ja, men så de var ju där de dagarna innan, och då liksom fick de ju smyga. Han hade ju någon så här typ WhatsApp-grupp typ så här, nu är vi här, ingen får visa sig i närheten av Lilla Torg i Halmstad, för nu sitter vi här och äter. Så att de var ju typ så här utspridda runt omkring.
Du lyckades inte se någon typ så här från Stockholm? Nej. Gud, vad duktiga de är.
Och det, du misstänkte inte någonting?
Nej. För att, och då gick vi ut och käkade på en restaurang den kvällen, och så typ så här, har han gjort en film med typ mina föräldrar och vänner och syskon, och där de typ så här lyckoönskar, eller nej, de läser en snutt ur Bob Marleys någon så här kärleks sång.
Okay. No woman, no cry.
Det är ju jättedåligt att jag inte kommer ihåg vad det är för någon. Men och så till, i bakgrunden så var låten Will You Marry Me med...
Vadå, han spelade upp den för dig?
Nej, men vi sitter på restaurangen och så typ så att stoppa i luren och titta på den här, och du vet så här, och så kommer det liksom på slutet typ så här, Will You Marry Me, och då sitter han med ringen typ så här, och du vet, chocken.
Vad gör du?
Vad var frågan?
Så att, och då precis när jag liksom typ så här, han friar, då bara så här stormas restaurangen av 70 pers som är liksom mina närmsta vänner och familj, och du vet så här.
Mm. Han var ganska säker på att du skulle säga ja med andra.
Nej, men det var han faktiskt inte. Men han sa så här, antingen så firar vi eller så bara liksom super vi ner oss då. Typ.
Så
det var ju för, ja, men det var ju förra 25 juli, och nu i år så gifte vi oss på den dagen. Mm. Men det var inte så här... Jag blev inte överraskad av mitt egna bröllop, utan vi hade ju planerat att vi skulle gifta
oss. Men ni hade inte gått ut med det på sociala medier. Okej, så alla andra, resten av världen var en överraskning.
Vi gjorde det i smyg i rådhuset i Halmstad.
Var det bara ni närvarande?
Mm. Och vi hade till och med så här, för att det skulle vara helt rättvist, så hade vi så här, vittnen från rådhuset, så inte ens en kompis. För det är så här, ska jag ha en kompis så vill han att, så ska han ha sin närmsta, och så är hans... Melody då, alltså barnet, hon ska ju den som allra helst ska vara med. Så att ska det liksom,
ja, då ska man börja välja.
Ja, men vilka, så här, ska det vara rätt, så ska det inte vara någon, så ska det inte vara någon. Liksom.
Så du är även, du är både gift och bonusmamma?
Yes.
Du har inga egna barn sen innan? Nej.
Nej.
Det har du inte.
Ja. Hur är det att vara bonusmamma?
Det är...
Har du den rollen? Alltså rent praktiskt, känner du att du är en bonusmamma eller är du mer en vän?
Jag är nog mer en bonusvuxen i hennes liv. Jag...
Hur gammal är hon?
12.
12. Mm. Och du har funnits med sedan hon var... 11? Ja, men... Nej, 9 eller?
Ja, men precis. Det första året så träffade inte jag henne direkt. Alltså, för det... Ja.
Men det var inte det första man tänker på.
Nej. Sen, men sen när vi liksom blev ihop på riktigt.
När det blev stadigt. Ja,
då så lite. Så i två år liksom, har jag funnits i hennes liv. Och jag har varit ganska, inte avvaktande, men jag har liksom inte försökt, absolut inte försökt ta någons plats. Alltså för hon har två föräldrar.
Liksom. Mm. Ja, precis.
Jag vill vara en extra vuxen som finns i hennes liv som hon kan vända sig till. Alltså en bra förebild. Och ja, inte försökt få henne att gilla mig, tänkte jag säga. Men utan så här, jag
har
inte försökt gå in och styra och ställa. Utan så här, jag har bara försökt vara bra i hennes närhet.
Mm. Mm.
Och sen är ni tajta?
Men alltså vi bor ju ihop. Så att men vi har inte så mycket gemensamma... Hon är liksom från en helt annan generation. Det är ju liksom, det är YouTube. Och jag har ju varit så himla... När jag var hennes ålder så lekte jag liksom häst i skogen hela dagarna. Typ, så att jag försöker möta henne på det som hon är intresserad av. Och då är det liksom... hon är jätteduktig på att sminka. Så att häromdagen så fick hon sminka mig till sin... Hon har en egen YouTube-kanal.
Ah. Jag såg någon video där när vi dansade.
Precis. Och så gjorde vi lite musical.
Jag tror vi alla har döttrar i den där musical-åldern.
Ja, men det värsta är att så här, jag vill ju... egentligen själv har musical. Men jag har begravt det i så många år att så här, jag försökte ju liksom låtsas som att jag inte var tjej.
Lite typiskt tough fight i världen kanske.
Ja, men att ja.
Känner du att allt det här kommer i rätt tidpunkt i ditt liv? Alltså, med tanke på att nu har du ju lämnat fight i livet lite grann. Just tävlandet. Du får leva i säger man harmoni. Kan man säga så? Du får leva mer harmoniskt genom att veta att du inte får tävla.
Ja, alltså på ett sätt. Så jag var ju jättearg för att någon tog det ifrån mig och någon bestämde det åt mig. Jag har ju väldigt svårt när liksom, jag är min egen chef.
Förlåt om jag avbryter, du säger någon. Har du kanaliserat det här på någon person? Eller försöker du liksom hitta någon att skylla på? Eller tänker du bara att det är...
Nej, ingen, alltså det finns ju ingen... Alltså jag tänker inte på någon sparringpartner.
Nej, men typ att läkaren kan bli den som man blir arg på.
Ett litet tag så var jag mejlade han ganska många gånger där.
Några
men,
alltså,
så här, men det här, det är säkert att det inte är någon konspiration det här. Typ. Vem betalar dig? Men alltså jag har inte varit arg på honom. Han har ju liksom, han har visat röntgenplåten liksom. Men det är väl mer bara så här, att inte få bestämma själv. Jag har ju en sån grej med att så här, det var ju så här, när Danne skulle fria till mig så ringde han till min pappa och typ så här, ville be om lov. Och pappa tycker jättemycket om Danne. Liksom, så att han, jag visste, men så här, bara så du vet, det finns ingen som bestämmer över Madde.
Nej, det är klart.
Så att det var lite den grejen att, så här, att någon annan har bestämt när jag skulle sluta.
Men det där kan man jämföra nästan när någon nära går bort eller så också. Att man känner att fan, att det är, man inte får bestämma. Att det är utom ens kontroll.
Ja. Ja,
då kan jag tänka lite att man hittar den där jäveln. Bara, men vem? Det är ju inte ens...
Nej.
Det är ju, situationen är ju som den är liksom.
Ja, men samtidigt nu i efterhand så kan jag ändå så här, jag tror inte att jag hade kunnat fatta det beslutet själv. Jag hade inte kunnat säga nej, men jag ska sluta.
Uppenbarligen var det mer än bara huvudet som hade
tagit stryk. Alltså så här, jag tror att jag hade liksom slutat som en sån patetisk liksom så här, bara, men så här, du är färdig nu.
Men
precis, så att jag fick ju ändå sluta lite med liksom flaggan i topp. Även om jag, det som grämer mig lite är att så här, jag hade mer att ge. Det började liksom lossna precis liksom i de, ja men det året rent så här, tekniskt och fightingmässigt. Jag hade liksom mer att plocka fram.
Men du håller i personlig träning och tränar andra fighters. Finns det några av dem som går upp i ringen som du liksom står i ringhörnan idag?
Ja, ibland. Det gjorde jag ju parallellt med att jag fightades i Halmstad också ganska mycket.
Okay.
Men Nu är jag ju liksom bara...
Men känner du att du kan få utlopp för det då? Liksom? Att du kan jaga titlar genom någon av dem som du tränar?
Nej, för att jag får det ger inte mig den kicken. Mm. Däremot så ger det ju... Alltså jag är fortfarande med i sammanhanget. Och det är viktigt för mig att vara...
Så springa upp och plocka.
Mm. Nej, men alltså, man säger, att få vara i kampsportsmiljön är ju härligt. För den vill jag inte lämna.
Nej.
Men det som jag får ut av det mer är att jag... Alltså jag mår bra av att ge. För att det finns många grejer som jag själv önskade att jag hade haft någon som sa eller liksom peppade på ett visst sätt. Eller så här. Så att nu kan jag säga de grejerna som så här...
Det du saknar, det vet du ju bäst nu.
Precis, det kan jag ge. Så slipper de gå på mina nitar liksom, eller få lite försprång för att... Ja.
Vi, som vi berättade lite innan utanför mickarna, så är vi officiella arrangörer på SM nu.
Mm.
Om du får tro på någon, vem tror du tar hem... du fightades i vilken vikt då?
57 och 60.
Vem tror du kan ta det där i år? Eller 2017?
Nästa år. Precis, slutet februari 2017 kan vi passa på att
alltså,
säga.
Alltså det har skett ett generationsskifte nu, så att jag har nästan inte ens koll på vilka det är som kör. Mer än de som var i landslaget när jag körde.
Mm.
Och jag vet inte ens vilka som är...
Nej, det är i och för sig ganska mycket nytt.
Ja. Starka tjejer.
Men om du får välja någon favoritfighter idag då?
Alltså, svensk? Att,
även om du kanske inte har en favorit, men just den som du så här, shit, den här hör jag mycket om. Eller någon som du har imponerats av på senare?
Jag tycker ju att Josefin Knutsson...
Allstar?
Ja. Hon började ju köra... Hon kom dit när jag fortfarande tävlade och var där som en ung, hungrig, liksom talangfull tjej. Så då tyckte jag hon var jätteduktig. Men nu har jag inte sett någon match på, jag kanske så för ett år sedan. Hon tycker jag är jävligt duktig, både teknisk och tuff. Alltså det är inte många som har både
Nej,
och.
Precis.
Och så jag tycker om när man ser att de har liksom riv i sig.
Mm.
Så att hon tycker jag är jävligt duktig. Och sen jag vet knappt inte vad det är. Alltså...
Vad har du för killfavorit då? Av dem du vet.
Vad har vi nu? Alltså, kör Hamza fortfarande?
Yes.
Ja.
Han började snacka med oss i torsdags.
Exakt. Det var lite frågetecken om han kommer ställa upp eller inte. Ja. Men om han kör så kör han. Han brukar ju köra i sista sekund, så kommer han in där och så har han blivit anmäld.
Ja, han sa det själv också. Så.
Ja, men Hamza och Sanne är ju från min tid. Så att de så här...
De ligger lite i hjärtat också.
Ja, men sen det är ju mer... Och inte för att de som är nu är mindre, men jag har de som är nya.
Du har ingen koll helt enkelt.
Nej, inte om de inte tävlade liksom samtidigt som jag gjorde.
Mm.
Ser du dig själv som en förebild?
Jag tycker den är lite svår. jag får ofta höra det och jag blir så här glad och smickrad av det, men också lite rädd, för att jag tycker så här, men jag gör ju misstag hela tiden. Liksom,
det gör ju vi alla.
Härma inte mig, typ.
Nej, men
på det sättet att jag är alltså att jag är mänsklig, gör misstag och fortsätter kämpa. Liksom, att det, om man kan inspireras av det, att liksom våga prata om även de grejerna som är så inte, ja, men att man
som
har
inte
gjort.
Är framgång.
Ja, men
som
precis. Om det kan vara liksom...
Det är de bra. Egenskaperna du vill besitta som förebild då, tänker du?
Ja.
Hade du själv någon förebild när du fightades?
Nej.
Ingen?
Nej.
Vi har fått det här svaret av en förut, och det var Sanny faktiskt.
Att han inte hade någon förebild? Ja.
Faktiskt.
Nej.
Var det någonting du saknade?
En förebild?
Ja, någon förebild. Liksom du sa att du till exempel som coach ville vara på ett visst sätt som du kanske själv saknade. En förebild, en bra förebild av de delarna.
Alltså det var inte så att de inte var bra som jag hade runt omkring mig. Men sen är jag ju svår med, för att så här, om jag önskar att någon skulle liksom varit sagt till mig att göra så. Men alltså det finns ingenting som säger att jag skulle lyssnat på det. Så att det är så här.
Nej.
Kan man göra tvärtom liksom?
Nej, men däremot jag skulle nog vilja ha någon kvinnlig. För att det funkar lite alltså tjejer och killar funkar lite annorlunda i liksom i den pressen. Eller i att alltså nu kan jag ju bara... jämföra med i fightingvärlden, för att det är där jag har tävlat mest. Men för att jag var ensam tjej i så många år.
Mm.
Och jag märker nu med coachar både tjejer och killar, så är det är lite annorlunda. Och så att jag hade haft någon, jag menar kanske någon nu de sista åren så kom det ju mer tjejer, men någon tjej att träna med, att liksom så här kriga mot toppen tillsammans. Så jag var ganska ensam.
Mm.
I
med tanke på att du var ganska ensam ett par år där, inte det, om man nu vänder på det, så var det väl ändå en väldigt bra sak om man ser det utifrån, för att folk fick upp ögonen för dig och du blev ju en förebild.
Mm.
Oavsett om man vill eller inte, så blev du ju en jätteförebild för många tjejer.
Mm.
Än idag, bara när vi har berättat så här, men vi ska ha som Madde Wallson gäst. Fighten!
Ja,
det blir lite så. Ja. Ah, är det hon fighten? Shit, hon var hur grym som helst. Ja, det var hon ju. Så att någonstans så fick du också...
Ja, men nu tänkte jag på förebild som, alltså, mer som person.
Mm.
Men som fighter är jag gärna det, om man tycker att jag liksom var bra på att slåss. Det är inte... Mm. Det är ju bara roligt. Liksom. Det är mer som person. Att, så här, då känner jag att jag har ett ansvar. Och det tar jag ju gärna. Bara att jag måste få göra fel och misstag också. Så att man inte förväntas vara...
Vad skulle du säga urskiljer dig från andra fighters? Som liksom något som var säreget för dig? Din stil eller någonting som du gjorde extra bra? Det kan ju vara något sånt enkelt som att man är skitduktig på raka höger eller vad som helst.
Ja, jag hade, alltså det var lite både styrka och kanske inte svaghet, men jag var ganska allround. Alltså att jag kunde anpassa mig, jag kunde liksom boxas ganska bra. Jag kunde sparkas bra, jag kunde clincha, stark i clinchen. Så att jag hade liksom inte en grej som jag gick in och körde min grej, utan jag varierade ganska mycket. Vilket var bra för att jag kunde så här... Jag kunde ta många olika fighters. Men så här självförtroendemässigt så är det ju ganska skönt att så här, ja, men gå bara in och kör din grej. Så här, men vilken är min grej? Vem är jag idag? Är jag den som liksom kör mycket low kicks? Eller armbågar jag? Eller clinchar jag? Eller kör mycket frontsparkar? Alltså, rent trygghetsmässigt så önskar jag att jag hade haft liksom ett game.
Mm. Du tar den på clinchen. Alltså,
ja, men typ såhär, det här är dina styrkor. Gör de här tre grejerna liksom slipar vi extra när vi tränar för att så här... Att man ska ha någonting att falla tillbaka på.
Mm.
Så att det var väl... Det är väl bra att vara bra på mycket. Men jag tror att det som blev min styrka de sista åren var nog... Alltså mentalt. För jag jobbade mycket. Jag började ganska tidigt med en mental tränare. Igor Adoris heter han, som jag jobbar med idag också.
Mm.
För det var... Alltså när man tävlar på högsta nivå där alla är tekniska. Alla är liksom fysade... då är det liksom det sista som avgör det i skallen.
Mm. Mentalt på vilket sätt? Förberedelse, nervositet eller under ronden?
Allt. Träningen, alltså resan till matchen, men alltså i ringen, att jag kan känna på någon, alltså om vi går förbi varandra på vägen upp mot ringen så känner jag vad jag har att göra med. Mm. Jag vet liksom vilket mode hon är i, alltså om hon är jag, ett VM så gick det förbi en marokkanska. Hon vann det året. Alltså hon gick förbi mig på vägen upp till ringen. Och jag var wow. Du vet. Hon var liksom där för att vinna. Alltså du vet, det, och jag bara kände mig så jävla liten. För jag kände direkt att så här, oho, det här kommer bli så svårt. Liksom.
Ja. Och det blev det.
Mm. Men då var jag också, då hade jag redan så här, då hade jag sänkt mig själv ett hack, tyvärr.
Man det tog gått förbi under. Dig så kanske det inte hade blivit.
Nej, men det hade jag ju, alltså när vi hade ställt...
Ja, då hade du märkt det då istället. Ja.
Men det är ju bra för att då kan jag ju vittra så fort någon är lite svag. Alltså plus att jag också vet hur jag ska spela.
Mm.
Alltså jag kan ju psyka utan att säga någonting. Liksom med mitt kroppsspråk, med min blick. Så att jag kan vinna mycket på det om man vet hur man ska liksom utnyttja det.
Kan du använda det utanför ringen också?
Ja. Lucky, no hands.
Om man vill ha tag på dig. Mm. Vart får man tag på dig då? Hur får man tag på dig?
Min hemsida.
Som är?
Jag trodde du skulle säga hemadress.
Kom förbi. Vi bjuder på kaffe.
Förlåt, fortsätt.
Tinder.
Vadå?
Nej, men min hemsida finns... det finns mailadress.
Mm.
Så.
Och hemsidaadressen?
Madeleinevall.com. Eller Instagram, Madeleine Wall Beiner.
Grymt. Oss hittar ni på Instagram och Facebook, Mitt Andra Hem, på båda.
Mailadressen.
Mailadressen. Måste alltid tänka lite. Mitt andra. Nu, du, Rodda, lär sig den. Ta den nu.
Mittandrahem@theboxhaninge.se.
Yes.
På våra respektive hemsidor. Theboxhaninge.se och haningetajboxning.se.
Precis.
Madde, tusen tack för att du kom hit och berättade din historia.
Ja, tack som fan.
Du är en otrolig inspiration.
Tack.
Tusen tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.